Hejsan! Och välkomna till avsnitt 298 av podcasten En präst och en mammut! Med mig Andreas, som är dig.
Ska vi göra så att vi skriker vartannat ord i den här
podden? Det tycker jag inte.
Nej.
För många varvar ner på bussen eller när de ska sova med våra röster i sina.
Ja, just det. Det har vi ju pratat om förut. Det är farligt så här med att ropa till bara så här.
Folk kör bil och cyklar.
Kör i diket. Alltså.
Elsparkcykel åker man och lyssnar på podden.
Ja, just det. Det är många piloter som lyssnar på det samtidigt som kör plan. Det vet jag ju.
Mm. Det ser vi på lyssningen att du säger, va? En lyssning går över flera länder.
Ja, då vet man att
ja, en pilot.
Pilot ska lyssna.
Eller en snabb mullvad. Nej, men ja, kan, du är Kjell. Du kommer aldrig dit.
Nej, just det. Jag är Kjell, ja. Och du är Andreas.
Ja,
sa du det, också?
Det sa jag, men sen tog det stopp.
Ja,
hur mår du?
Jag mår bra.
Ja.
Jag mår bra.
Det kan du ha.
Det kan jag ha. Jag blev så förvånad i morse när jag kom till jobbet. Jag kommer samma tid till jobbet typ varje dag. Mm. Strax efter 7.
Står en kyrka där?
Jag sa, va? Jag har aldrig sett. Jag har jobbat här i 15 år.
Ja, fabrik tror jag. Förlåt, va? Kom till jobbet.
Nej, men det var så ljust. Alltså, det var så ljust.
Ja.
Jag blev så förvånad att... För att jag känns som redan så sent som förra veckan när jag kom dit så var det lite murrigt och mörkt. Men idag, va? Det är dagsljus nu plötsligt. Ja. Jag kom med samma tid som förra veckan. Något måste ha hänt över helgen. Det är typ våren är på väg. Jag blir alltid så irriterad när folk säger att i januari så här, nu längtar jag bara till vår. Eller längtar till våren kan man få göra. Men man kan inte förvänta sig att våren kommer i januari. Den gör aldrig det. Och sällan i februari heller. Nej. Men mars-april, då kan man ändå få känna att nu är våren i antågande.
Nu ska jag säga något som jag vet att de flesta människor inte har möjlighet till att göra. Men byt land då. Ja, jag fattar det. Du har din familj, du har ditt jobb, du har ditt språk, du har din släkt, du har allting.
Ja.
Det är inte så lätt. Jag förstår det. Men många i vårt land ändå har möjligheten att... Och alltså rent ekonomiskt. Gör av mig allting här.
Ja.
Och så lyfter du upp dig. Ja. Och så flyger du söderut 5 timmar. Så kommer du ha hyfsad sol året om.
Ja.
Så,
ja,
för jag är själv en sån. Nej, men nu får mörkret ta slut.
Ja.
Vi poddade för några veckor sedan. Och då var det liksom grått och regn i sidled. Och då kom vi fram till att det här gillar ju ingen människa i hela världen. Eller kan väldigt, 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 väldigt få som tycker om den. Liksom.
Det. Nej,
med biter
det,
i ansiktet och i halsen.
Det stackars vädret är inte populärt.
Nej, det är inte populärt.
Vinner inga popularitetsomröstningar.
Nej.
Nej.
Men du, för innan du går vidare, vad som har hänt så var jag idag hos... Jag går på massage en gång i månaden ungefär. Som är så här lymfmassage. Mm. Vet knappt vad det är, men jag mår bra av det. Så jag går på det. Det är skönt en gång i månaden. Varvar
ner.
Jag
har hört talas om det, men jag tycker det låter väldigt otäckt. Men det är...
Ja, det är väldigt, väldigt... Och det är långt. 90 minuter på värme. Och det är så skönt. Ja, för mig... stress ner och så här. Och den som utför här säger, din kropp mår mycket bättre. Du får tänka, okej, jag litar på det. Bra. Den känns liksom mer... Bra, ja, fint. Mm. Men då sa hon i alla fall när jag kom där. Vet du, det är alltid sol när du kommer. Och då tänkte jag, okej. Hon bara, har du tänkt på det? Så hon bara, för jag går ju alltid dit. Det är ungefär en halvtimme att gå dit. Så jag tycker det är en skön promenad. Så. Antingen så börjar jag då en gång i månaden. En arbetsdag med det, eller så avslutar jag så. Så att det, oavsett, det har varit lite olika tid på dygn. Det är alltid sol när du kommer. Du kommer i solsken. Det är kul att få höra att man kommer så själv. För det är inte ofta jag tänker att jag kommer.
Att det är det du gör.
Att jag kommer med
det är inte så i din dagliga chef så.
Nej, alltså nu kommer vilken solsken är. Nej, men då får man också en ganska oskön människa kommer in. Jag är solen, jag är här. Så. Likt Josef som hade sina drömmar med den stora stjärnan och de mindre stjärnorna bugade, det feta axet och de mindre som lutade sig mot
det var
han hamnade ju i brunnen för det bugade så
det.
Och jag vet inte om jag skulle komma in varje dag att få jag är solen, låt er buga för mig. Det blir lite också Ra, alltså Egyptens farao som trodde att han styrde över solen. Jag kan det lite för dåligt.
Ja, det kan jag uppenbarligen också då.
Men något åt det hållet ringer ju en klocka. Han hade i alla fall storhetsvansinne. Så kan vi säga.
Ja, just det,
bygg statyer av mig. Det gör jag ju inte. Det men här så... Det här
har du någon gång träffat på en person som har inte riktigt den storhetsvansinnet, men det storhetsvansinnet, men någon som lite grann känner att jag är solen?
Jag är solen.
Och då tänker jag inte, nu menar jag inte Zlatan, utan är någon som man verkligen träffar och pratar med. Eller kanske
jag måste nog fundera. Det är klart att vissa människor har en sån sådana tendenser. Men det har vi väl lite till mans i olika rum. Alltså jag tänker så här, för nu köper jag mig tid genom att prata samtidigt medan jag kom på den här personen. Att jag kan väl vara lite där när vi åker på konfaläger. Där är ju du och jag väldigt högt skattade. Så säger man, av våra ungdomsledare. Sen vet jag inte om vi ställer oss på mål. Jag är solen, lyssna. Nej, jag vet inte. Men det är klart att där känner man... Men i vissa rum så känner du dig ju mycket mer säker. Och då utstrålar du ju också... Men det behöver ju inte vara något negativt. För det vi pratar om nu är ju något storhetsvansinne och melmagomi.
Ja, precis. Megalomani
heter det. Snyggt, säkerligen. Och det är oskönt liksom. Det är inte fel med någon som har pondus i ett rum som ska ta hand om ett rum.
Det är lite
olika saker.
Det är ju alltså det är som alltså, män i största allmänhet har ju oftast den här typen av av felaktig pondus. Eller sagt, de inbillar sig att de är solen.
Jag ska ta en sak där bara snabbt. Vår kyrkoherde som var med för 3 avsnitt sedan. Jag tycker inte alls han har sånt där
drag.
Men han säger när han kommer in i ett rum: jag är här nu.
Det
är hans catchphrase. Jag är här nu. Så. Och det kan man läsa in olika. Och tror jag man kan läsa in lite olika vilket humör han är på. Jag är här nu. Eller jag är här nu. Så det är lite med tonen. Jo, män i rum. Usch, jag gillar det. Det är svårt. Jag fick upp det som ett minne på Facebook häromdagen. Så var det x antal år sedan. Då var jag ganska ny som chef. Då fick jag följa med en på... inte frimura utan de heter något annat på R. Rotary. Hade så föredrag om ledarskap. Och så var så här, företagsledare inbjudna. Alltså att föredra. Jag fick ju vara med som gäst för att lyssna liksom, för inspireras. Och sen var också politikern Laila Freivalf, säger jag rätt då?
Freivalf,
ja. Socialdemokrat.
Ja, socialdemokrat och minister i flera regeringar.
Det var väldigt kul, för det var en middag innan, så att jag vid bord. Då kom hon och satte sig vid mig. Så det var väldigt kul för mig. Mm. Hon kanske sa, oj, här var den enda som var under 50. 70. Jag har ingen aning, 50 sa, men 70. Ja, jag var väldigt ung så, i rummet. Ja. Så satte sig, vi pratade om kyrkan och likheter mellan kommun och kyrka. Det var väldigt spännande. Det är inte jag säger, men det blir en sidospår. Att det är svårt i kyrkan för den som har mycket ideella och fritidspolitik, alltså så här, nej, jag är inte nöjd, jag går nu. Alltså om du har en ideell medarbetare, så här, usch vad jag inte tycker om det. Jag tänkte använda ett starkare ord, men det gjorde jag inte. Usch vad jag inte tycker om det, jag lämnar det här nu. Ja, så står man där liksom.
Ja, just det.
Och menar på att det är samma med kommun och kommunpolitiker, så här, men det här gör jag som fritid, jag drar nu. Men det var inte där jag skulle landa, utan hon hade ett lysande föredrag, och det var det här jag skrev på Facebook. Du vet, jag varit hänförlig, hon var jättebra. Men så sitter det ju ändå män där, och är mest män, som måste få räcka upp handen och ställa en fråga. Men de ställer ju ingen fråga utan de berättar. När jag var dött. Och så vad är frågan? Det är ju, du vet, en liten inbyggd fråga.
Jag var tvungen att berätta.
Ja, jag var tvungen att berätta. Och det var det jag hade kräks på den här Facebook. Det lysande kväll, men kan inte alla män vara tyst bara. Men tillbaka till dig då. Kan du komma på någon så här som har den där
ska jag nog påstå att jag har. Den personen skulle nog...
Är du?
Den personen är du. Jag har tänkt på det. Jag kommer sluta illa en vacker dag.
Du har ett stort självskadebeteende. Du fortsätter att göra allt. Eller vi gör ju så mycket. Förlåt, fortsätt. Jag var tvungen att
vara den personen upplagd. Skulle jag säga var nog inte... Eller den personen var nog delvis medveten om det.
Mm.
För det var en person som hela tiden måste berätta sina egna erfarenheter. Liksom jag har jobbat 12 år i psykiatrin. Det är ointressant i det här det vi håller på med just nu. Kjell, du har en väldigt stark integritet. Och så kom vi prata om någonting och så... ja, du tycker om sushi? Så här, nej, jag tycker inte om sushi. För att, nej, du tycker inte om japansk sill. För det är vad det är japansk sill. Och så den här sillen här. Men sen så var det här var under en kort period som vi umgicks. Eller vi umgicks inte, vi hade med jobbet att göra, kan vi säga.
Ja, ni hade en uttryck. Relation till
varandra. Arbetsrelation kan man kalla det för. Den här personen sa ju inte att den var solen.
Nej, liksom. Nej, för man tänker ju Zlatan-figurer. Ja, och där tänker jag också så här, nu verkar den vara ganska mycket, jag är solen. Men många där tror jag också blir ett varumärke. Ja, alltså så här, det här blir din mediepersona. Så.
Ja,
men i vår vardag, jo men det kan jag ha mött, både såväl män som kvinnor. Som gärna hörs.
Ja, och som upplever att de är Guds gåva till mänskligheten lite grann.
Och har berättelser på allting. Det där blir jag ju tokig på. Också någon för ännu längre sedan som jag jobbar med, som man säger, till slut så orkade jag inte fika i dens närvaro. Framförallt inte om det var andra än anställda med. För ibland när man hamnar i samhället kan man tänka sig, okej, okay, det händer ju ibland. Det här har jag betalt för. Det får jag bara, jag har betalt för.
Ja,
så, ja. Snart 3 timmar kvar på närmare. Nej men så, jag får lyssna lite till och där får jag betalt för. Men jag kan skämmas mer och situationens vägnar, jättekonstigt, men jag tror att jag tänker så. När det kommer till att det sitter andra där som är inte anställda. Som och då tycker jag så här, låt dem synas i första hand som är här liksom. Och sen om vi sitter själva då kan vi prata, men låt inte alltid ut av plats. Men jag har en motsatt sak som är väldigt spännande. Vi hade ju i församlingen anställd Lars Kolmar. Det är ju ett gäng år sedan. Han var då vid det laget, jag drar till med någonting, typ 70.
Ja, han var 70, strax över 70
när då kom och jobbade hos oss under, jag vet inte, vi sett det var några år sedan. Och Lars Kolmar har skrivit en massa böcker, gjorde radioprogrammet, eller var det TV?
TV. Han kanske gjorde radio med, men TV gjorde han absolut. På TV3,
Präst i natten och vad så här. Så
han var kändisprästen på den tiden, kan man säga.
Det kan man säga. Och väldigt, väldigt kändispräst i kyrkan. Och väldigt uppskattad. Mm. Och det var roligt att se. Dels när han hade gudstjänst så kom det väldigt många som bara kom då utifrån. Mm. För det var hans fans. Det var helt tydligt så.
Ja, just det.
Men han hade, vad jag upplevde, noll av det här i sig själv. Men alla andra lade på honom så här. När Lars talar, då är vi tysta.
Ja.
Så. Och det var kul att få följa en sån stjärna, alltså i kyrkmatmätt, liksom, på nära håll. Så. För han hade lustiga grejer för sig, men Lars ville inte sitta. Vi hade ett matbord där vi liksom jobbade. Nej, jag sitter gärna här. Då satt han bredvid mikron, för han hade ofta köttbullar med sig. Så mikrade några köttbullar, för han ville äta dem varma. Så han mikrade 3 köttbullar. Men så här konstig grej som var roligt, liksom. Man får säga, det är klart, så gör du. Men det var också, det var en gång så här. Det var, vi hade en storsamling. Och så var det bråk mellan 2 stycken. Mm. Alltså ordentligt, förhoppningsvis har du glömt bort det. För det var rätt oskön stämning. Och det var liksom hårda toner. Och alla som, då blir ju väldigt många kidnappade i en sån situation. För att du sitter där och så får ju du bara uppleva det här. Som du inte har bett om att få uppleva, att det blir bråk mellan 2 personer som står så tjafsar med varandra inför alla 100 som vi var liksom. Men då ställer sig Lars upp. Det är en liten här också.
Sen, väldigt oansinnlig. Ja. Liksom,
och så här, säger han någonting. Jag kommer inte ihåg, men han fick alla tyst. Han sa någonting när vargarna bråkar. Det var någonting om när vargar bråkar. Och så sa han någonting poetiskt. Så.
Ja, ja.
Knäpptyst. Alla sätter sig. Fortsätter mötet. Det var slut där. Det räckte med att han liksom... så. Ja. För han skulle ju kunna vara, han kanske har varit det yngre och han kanske ingen aning var liksom en storhetsvansinne, men den åldern när han var hos oss, oerhört ödmjuk, men man, jag satt liksom länge, kunde bara sitta och, där ville jag ju sitta och lyssna. Kan du berätta en historia till?
Han har ju den, alltså, för det första, jag har läst en del av hans böcker.
Jag gjorde det då.
Och de är ju fantastiska. Alltså det han är nog en av dem som har påverkat mig när det gäller min sätt att predika, är en de som har påverkat mig mest. Och så har en fantastisk berättare. Och så just det att han nästan, alltså jag såg honom, han jobbade tidigare i Adolf Fredriks församling.
Ja.
Och jag såg honom någon gång där innan han gick i pension då. Han nästan kryper upp i predikstolen liksom. Och så fort han öppnar munnen så är det: jag tror att kanske himmelriket tillhör näbbnössen.
Ja.
Och
då blir det så här, ja det är klart det gör det.
Så fort han säger, man säger klart att så här är det ju.
Ja.
Men precis så här som han säger det är det ju.
För det var det som var någon liknande med vargarna då. Och så flockbit, någonting. Och så, okej, nu är alla tysta. Jag vid en hyllning till honom, tänk om vi fick med honom. Men jag är ibland vid Adolf Fredrik. Han bor ju där fortfarande och finns kvar där. Men då kom han ut, visserligen hjälpte någon med rullator då, men iklädd kavaj och prästskjorta. Det här var inte, det var ett år sedan kanske.
Ja, ja.
Så att jag tror att han fortfarande still going strong på något sätt.
Kanske någonting. Just det.
Ja. Men det är häftigt med en sån människa som skulle kunna vara, så här, ta plats och så här, men sitter där, gör inte mycket, men man vill bara, snälla, fortsätt berätta. Ja, berätta en historia till så.
Ja,
från
ja.
Vad som helst.
Ja, just det. Vi lyssnar.
Köper det med hull och hår. Sista var honom, sen ska vi släppa honom. Men det gjorde också avtryck på hans storhet. Jag och min, då var jag gift. Och vi hade väl fått barn då. Jag tror det, vi säger att det är så. Och så var vi mellan boenden. Och så sa han så här: ja, ni kan komma och bo hemma hos mig. Men ska vi? Jag har en stor lägenhet och lagar ni mat ibland så kan jag väl sticka till med lite. Mer behöver jag inte. Men så här gullig liksom.
Ja,
så här,
ja.
Ni kom här och bo hos mig.
Ja.
Vill ni laga mat ibland och sticka till mig så blir jag glad. Ja, men fantastisk. Då ska
jag också säga en sista grej om honom. Och den har jag tagit upp förut. För den sitter fast för evigt. När någon säger till mig: jag tror inte på Gud. Då svarar jag: inte jag heller. Vilken Gud är det du inte tror på? Och det är så fantastiskt. För att det är så. Ja, men jag har en bild av Gud. Det här är Gud. Jag tror inte på den guden. Nej, men det är ju inte jag heller. Men alltså, så att då kan vi enas om vilken gud är du inte tror på. Så kanske vi tror på samma gud trots allt. Alltså, det är fantastiskt.
Det kan vi skicka med veckans avsnitt. Stark rekommendation. Läs något av Lars Kolmar.
Det finns ju de här som blev väldigt kända på slutet av hans författarkarriär. Som var Helga Hund.
Helga Hund, ja.
Som är för barn.
Ja, men det går att läsa för vuxna.
Det går absolut att läsa för vuxna. Men det finns också sådana som är lite mer avancerade som är för vuxna. Inte för vuxna, utan för vuxna.
Lars Kolmar, vilken hjälte. Kul att det finns honom också som är på den sidan. För att de man kanske oftast minns är ju de på andra sidan. Så, som du nämner, liksom, någon som bara sluta prata.
Lite så här, i präst avdelningen Bergman-präster skulle man kunna säga. Som den som du eventuellt har sett om Bergman-film.
Ja.
Där prästen är för mycket. Alltså det finns ju inte en vettig normal präst i någon Bergman-film. Så.
Just det.
Så, ja.
Vi lämnar det kapitlet. Ska vi gå över på någon artikel? Eller har vi
kan vi ju göra. Vi kan ju göra det. Vi pratade ju här om sistens om den här avkragade biskopen i Visby. Nu står, det här är två tidiga samtalsämnen som går ihop i ett nu, fantastiskt. Vi har också pratat om Kodjo som ville döpas i radio. Att då biskop Johan Dahlman hade ställt upp och sagt att jag kommer och döper dig, det är en glädje för mig. I Strängnäs stift, det är där Johan Dahlman är biskop. Där var det en sån här skandal på 50-talet med en biskop som blev avsatt. Och han hette Dick Helander och det var en stor grej på den tiden. Det var så här att när han hade då valts till biskop, eller i samband med att han skulle väljas till biskop, det här var 1952, så kom det ungefär 600 anonyma brev till prästerna i Strängnäs stift. Och i de här breven så står det, alltså de här brevskrivaren skrev dåliga saker om motkandidaterna till Dick Helander, men däremot höjde de honom till skyarna. Och det är ju konstigt i sig, 600 brev som kommer från en ny brevskrivare. Man har också kunnat titta på det här och tyckte att det här påminner nog om Helander själv, alltså därför att hans brev, de var skrivna på skrivmaskiner som Dick Helander själv hade tillgång till. Och därför så, det var olika, det fanns ju inga bevis på något vis, men det blev en stor process kring det här. Och då misstänktes då att biskopen, som han tillsättas, han blev biskop, att det var han som hade skickat ut alla anonyma breven och skrivit illa om sina motkandidater.
Wow.
Och när det då kom fram...
Och när sa vi att vi...
Var, 1952 ja, var det här. Ja. 1953 så vigdes han till biskop i Strängnäs stift. Nu läser jag ur artikeln i Kyrkans tidning. Och flyttat till biskopsgården med fru och fyra söner. Men en polisanmälan gjordes och Dick Helander åtalades för förtal. Han fälldes mot sitt nekande samma år i det som fortfarande är Sveriges största indiciemål. Det vill säga där man inte har bevis utan bara... ja, vad ska man säga?
Förlåt, nu, så, jag såg en vägen till tanke. Hur slutade det?
Att han fälldes mot han fälldes. Sitt nekande. Mm. Och i och med det att han fälldes för förtal så blev han ju också avsatt som biskop.
Ja, spann iväg redan en tanke.
Och sen fortsätt. Ja, han överklagade det här beslutet. Men 1954, alltså ett år senare, ett år efter att han hade tillträtt, så fastställdes den här domen. Han blev fortsatt dömd för förtal. Men han själv hävdade hela tiden att han var oskyldig. Han har inte gjort sig skyldig till de här förtalet. Liksom. 7 år senare, 1963, så kom Högsta domstolen och beviljade en resningsansökan från Dick Helander. Och då upphävdes, i den rättegången så upphävdes den här domen om avsättning. Problemet var alltså att det var orätt att han avsattes som biskop. Då var han redan pensionerad så han kunde aldrig mer bli biskop. Så att det blev ju en livs liksom, trauma på så vis för honom. Men hans barnbarn Bertil Helander här intervjuade i den här artikeln och berättade om en farfar som var gladlynt och positiv och så här. Han fortsatte vara präst genom hela livet, men det är klart att det här måste ju ha skuggat hans liv ganska mycket, att han avsattes efter att han hade tillträtt som biskop. Och dessutom då, enligt honom själv, helt oskyldig. Så det här är ju en historisk grej. Det här stod ju såklart spaltmeter i tidningen. Det som Johan Dahlman nu är inblandad i detta. Han nu har en nuvarande biskop i Strängnäs stift. Så har han, eftersom den här biskopen avsattes. De har ju i sammanträdesrummet där i Strängnäs biskop, eller biskopsgården kanske det är, vet inte. Så har man ju bilder av alla biskopar som har varit biskopar i Strängnäs under åren. Utom på Dick Helander, för att han fick aldrig något porträtt eftersom han avsattes. Mm-hmm. Och det nu tyckte då Johan Dahlman att så här kan det inte få vara. För han var ju faktiskt biskop. Han var vald och han tillträdde och han hade börjat arbeta. Så att nu har då Johan Dahlman sett till att även Dick Helanders porträtt kommer upp bland de övriga biskoparna där. Han gjorde på ett... Det fanns ju
70 år senare.
70 år senare. Mm. Och det här var inget... Det fanns ju såklart inget porträtt då.
Nej.
Utan Johan Dahlman, han har sammanställt. Han har tagit ett gammalt foto på Dick Helander som är klädd i kaftan. Sen har han fotograferat av ett annat biskopsporträtt från ett annat stift. Så här såg det ut på 50-talet när man gjorde biskopsporträtt. Och sen har han fotograferat av sitt eget biskopskors. Och så har han skickat det här till en konstnär som nu har framställt en tidstypisk tavla föreställande Dick Helander.
Är det en bild där? Det kan inte lyssnarna se.
Det kan inte lyssnarna se, men du kan ju se den. Så här ser hans
biskopsporträtt. Okej, så det blir ett målat porträtt. Ja.
Det blir ett målat porträtt.
Men med han som grön. Ja, vad spännande.
Och det här tycker jag, det ligger någonting fint i detta. Liksom, oavsett skuldfrågan eller inte nu. För det kan ju såklart inte... inte ens vi kan reda ut om det var sant.
Nej.
Men enligt honom själv så var han ju oskyldig.
Alltså,
han var ändå biskop. Och man har, som man gör ibland, liksom förträngt detta ur historien. Så att och helt och hållet raderat honom från biskopslängden där. Men nu sitter han där igen ihop med de övriga biskoparna.
Det finns så mycket här. Så jag vet inte ens var jag ska börja. Det här skulle jag vilja se i en miniserie, fyra delar, SVT-produktion skulle vara jättespännande faktiskt. Hur det här liksom, det hade kunnat uppdagas mycket senare. Så.
Ja, ja.
Men det gjordes det liksom då i realtid. För det första, är han den biskop som har suttit kortast tid? Måste ju nästan vara, det kan ju vara någon som har dött snabbt, men väldigt kort tid såklart. Jag hittar inte orden, för det blir så spännande. Tänk om han gjorde det här då.
Ja,
skicka omkring 600 anonyma brev.
Ja,
det är så mycket brev. Ja, men det är så många brev då som
har det här var inte någon på den tiden man kunde sitta och skriva liksom, skriva på datorn
nej.
Och trycka ut 600
nej,
exemplar.
De är, liksom. Nej, de är ju handskrivna. På ja. Någon, alltså maskinskrivna, men en och en liksom. Ja. Och hur de då kom fram till, du sa att du använde samma, ja, nu låter jag all okunskap om historien. Kunde man se vilken typ av vad är det att knappa på? Ingen dator utan skrivmaskin ja. Som man använde.
Ja, alltså det, så här var det ju. Det här,
fanns ett serien?
Nej, men om man har läst sin, inte vet jag, Stig Trenter eller Maria Lang eller
ja,
så här.
Det har jag inte, så nej, det får vi ta med om, ja.
De här, den här gamla typen av deckare, pusseldeckare ja. i oavsett land. Så förr eller senare kommer man alltid att råka på en skrivmaskin som är inblandad på något vis. Och då är det så att varje skrivmaskin, eller kanske inte varje, men många skrivmaskiner har kanske, eller hade, en... någon sorts kännetecken. Alltså okej, okay, när man trycker ner A på den här skrivmaskinen, då trycker det lite löst så att A ser lite lösare ut på det här okay. pappret. Men när skriver man ut på en dator,
så kan säga.
Nej, det går inte att göra.
Okay.
På så samma då kunde... vis som har jag fått lära mig att skillnaden mellan en orgel och ett piano är att om man spelar orgel så behöver man inte trycka olika hårt på tangenterna, utan man, det låter lika mycket. Trycker man på piano får man,
det
man,
vet jag
hört, får man slå i hårt. Ja. Liksom. Och på samma vis här. Okej, om jag trycker, jag skriver ungefär likadant, vilket ju inte heller alltid är sant. Ja. Men om jag skriver ungefär likadant så ser skriften olika ut om jag tar det från den här skrivmaskinen eller om jag tar en annan skrivmaskin. Och då kan man ju då, som inte kanske nödvändigtvis som privatperson, men som polis eller utredare, kan man då se sånt här. Att, men den här, just det här A är ju snett här på Helanders skrivmaskin. Och det är ju de här 600 anonyma breven också.
För jag tänkte på de som är såna här skriv...
Grafologer tänker du
är
kanske
det så det heter?
På? Jag vet ja. Inte, som tyder
handstil eller, liksom. Eller, ja. Om jag skriver och du skriver så kan man...
Ja, men han, kan man säga, ja, ja. Just det.
Och män lutar och... Ja, men bla, ja, det finns ju massa sådana här. Och då finns det ju något motsvarande de som var då, det här med skrivmaskiner då. Kunniga såklart. Att kunna se det. Men det här är en
Halda 90... Nej, en Halda 47.
Så. Ja, jag letar just nu efter ordet Husqvarna. Gjorde inte de skrivmaskiner? Som gör såna här symaskiner.
Ja. Framförallt Husqvarna. Ja. Jag kanske har gjort skrivmaskiner.
Ja, men det hade
Halda,
kunnat.
Halda var ju ändå faktiskt ett riktigt skrivmaskinsmärke.
Hulda. Halda, ja. Hulda. Hörru, jag vill ta det här. Är superspännande, vet du? Mm.
Ja,
låt någon göra en kort...
Och så, som sagt, då, det är den här tragiken.
Ja, fruktansvärt. Ja, visst.
Bara det själva brottsmålet. Liksom, ja. Har biskopen men du, gjort hur skulle 600 det? Men också som sagt tragiken. Nej, men han säger han har inte det. Tänk dig själv om du... Ja, men du
blir, ja,
får en tillsättning, du får det här ja. Tjänsten. Och så plötsligt kommer någon säga, men han har gjort det här. Han har skrivit till 1000 personer och talat illa om dem. Och så, nej, men vi får avsätta det. Men jag har inte gjort det. Men nu hör vi det. Så, ja.
Det här är så oerhört analogt valfusk, om det nu skulle vara så. Men idag så är det så att det blir liksom cyberattacker.
Allt är analogt.
Ja, men det är ju, ja, men det är också härligt. Det blir någonting att ta på.
Det blir fysiskt, det blir konkret.
Ja, mer förståeligt. Ja. Tiden som har lagts är oförståelig, men man förstår knapp, skicka. Men alltså, när det blir såna här, idag cyberattacker som kan påverka val, fattar man ju ingenting, för det är 1-0 som går över ditt och mitt huvud, långt över. Men här kan man ändå se liksom, man suttit där, om man nu har gjort det, vi kan ju leka
någon
med tanken.
Har ju gjort det.
Leka med tanken åt båda håll, att han har gjort det, eller att det är någon annan. Men det är en otrolig berättelse. Men vad spelar det för roll? För här, och det kanske du inte kan svara på, men du kanske kan. Då där 1900... När vart upprättat 63, alltså 10 år efter tillträd och 9 år efter avsättningen. Det är inte det som är viktigt. Han hade gått i pension. Hade han inte gjort det, vad hade hänt då? För det finns ju garanterat en ny biskop. Det valdes väl en ny då 1954 på hösten.
Ja, det måste du ha gjort.
Man är ju aldrig biskopslös.
Nej, just det. Så måste det ha varit.
Och skulle den då bli petad för att den här ska... Det har ju svårt att tänka mig också. För då har den suttit i... nu vet vi inte, det kanske var någon 1954 till 58 så kom det, jag kan inte historien.
Nej, inte jag heller.
Men man brukar sitta som biskop från att man sitter tills man går i pension eller till av pinnen alltså, faktiskt.
Precis. Ja, så är det.
Och då gör ju det väldigt spännande, den som då satt. För det fanns ju en 1963.
Ja, just det.
Det var, fick den, ja nu visste jag den var pensionär, men fick den då kalla kårar, va? Får inte jag vara, vad
hände? Ja, just det.
Det är ju också en märklig situation.
Ja, verkligen. Svårt för den biskopen också.
Och så vet man väl inte om han då i fråga skulle... var så intresserad och gå tillbaka. Nej, nej, visst,
Precis. Ja. Han var väl det också, gissar jag, som han begärde resning då, att han ville bli rentvådd, att han ville inte ha det här eftermälet som han ju ändå har nu, för att alla som känner historien det här vet ju att Dick Helland, ja men det var ju han som blev avsatt. Alltså det är en sån kyrkoskandal liksom.
Men jag har varit med om en sån här grej på det här ganska många år sedan, så jag känns som att det är helt okej att prata om det. Det var ett årsmöte. Där det då skulle, du vet, på årsmöte väljer man ju vissa poster, bland annat ordförande. Och jag följde med, jag var väldigt ung då, ny jobb här och så här. Tänkte jag, gud vad tråkigt med ett årsmöte. Mm. Kommer dit, och det börjar lugnt, och så kommer det till val av ordförande. Och då liksom har valberedningen inte kuppat, de lägger fram vem de vill, så går det till på ett årsmöte. Mm. En annan person, en ordförande, alltså en sittande, och sittande ordförande hade inga planer på att avgå, men så är ju demokratin, det är ju årsmötet som väljer valberedningen som lägger fram, så det var inget konstigt så långt. Och då hade då den här som valberedningen hade valt, hade med sig sitt gäng som skulle rösta på hen, och sen satt ju många där, och som jag först minns det är många år sedan nu, så vart ju då sittande ordförande väldigt så här, jaha. Vi hade ingen tanke på att valberedningen skulle lägga fram någonting annat liksom. Och då var det ett debattkrig. Så jag satt nästan med popcorn där, för det var så spännande. Då gick de upp olika, det var präster bland annat som ofta då är väldigt vältaliga och pläderade, så heter det när man är för någonting, för sittande. Och så kom någon upp från där, vet jag på hur länge som helst. Till slut var det då sluten omröstning, och sittande vann med 2 röster och sådär. Så jag tänkte jag gå såhär, jag vill alltid gå på årsmöte om det är så här. Det är första och enda gången. Det var väldigt, väldigt speciellt. Inte riktigt som det här, men det är ändå något i den här sfären. Vad händer här? Liksom?
Just det, ja precis.
När man tror att något bara ska gå smidigt.
Och. Jag måste dra ytterligare.
Jag
ska säga en sak till om den här saken. Bara för vän av ordning. För att nu sitter någon som lyssnar här och var han verkligen tvungen att skriva 600 brev själv? Nej, det fanns ju karbonpapper på den här tiden. Det här vet ingen som lyssnar nu vad det
för var. Det hade man i såna typ checkhäften.
Ja, precis.
För där vet jag från, för de har jag stött på.
Då fick man en kopia automatiskt. En checkhäfte, så skriver man under, då får man just en kopia där nu. Och så kunde man ju göra.
Eller kvittopapper om man var. Ja.
Precis. Och det är ju tänkbart, det har ju absolut ingen relevans i det här fallet. Men bara för vän av ordning som slipper skicka massa mejl och grejer till oss om det här. Så är det ju så att om man då tar och sätter i sig ett papper i skrivmaskinen. Kan man lägga i 3 papper till exempel, och emellan pappren har man säkert.
Okej, okay, man kan
göra
på flera.
Det vanliga är väl 2. Alltså, man fick en och så fick man en kopia. Men det gick också. Man kunde också lägga i ytterligare ett karbonpapper och en papper. Det blir ju sämre och sämre ju fler man har.
Klart, det
men det går ändå. Så då skulle han ju kanske bara behöva skriva 300 brev.
Eller det som var nytt för mig nu, det var, jag visste inte att man kunde ha det i skrivmaskin. Jag har mest sett det, nu ritar jag upp för det, kanske ett A5-block. Så stort ju, där man skrev och så var karbon och så kom det upp. Alltså
jag tror det var ganska vanligt då att man i blanketter i myndigheter och så vidare.
Kontrakt och sånt så där, det skulle då, vara 2 kopior.
Och då satte man karbonpapper. Det var ju på den tiden kunde man skämta och säga, man säger samma saker. Varför säger du samma saker? Ja. Jag säger samma saker för jag har karbonpapper i munnen. Det var kul på den tiden, men det är inte så kul längre. Så att så kan han ha gjort. Den som har gjort det kan ha gjort det. Så nu vet vi det. Men troligen så samma.
Det här vill jag veta mer om. Det här skulle jag vilja ha en serie om. Det här var spännande. Jag vet inte, det var
ska starta en ny podd nu som heter Helanderpodden.
Ja,
vi bara ska tala om det här. Om vi letar upp de här breven så kan vi utgå från dem.
Läsa dem. Spännande. Superartikel. Bra.
Verkligen, verkligen spännande är detta.
Ska vi ta någonting till?
Japp.
Innan vi kastar oss på veckans andakt.
Då tar vi den här. Dop är, det här är USA. Var annars? Dop ogiltig förklarade sedan präst sagt fel. Ett felaktigt pronomen gjorde att tusentals spädbarn förblev odöpta. Det här handlar om katolska kyrkan. En katolsk präst i USA har avgått efter att i 20 års tid, fatta det, 20 års tid, använt en felaktig dopformel. Prästen Andreas Arango i det katolska stiftet Phoenix i USA ville inte att fokus under dopet skulle vara på honom. Det här är som många, många präster tänker likadant. Det är inte jag som är viktig. Det är inte jag som ska stå i fokus. Vi var ju inne på det för 5 minuter sedan.
Typ.
Därför började han att säga, vi döper dig istället för jag döper. Han ville säga att det är inte jag som döper utan vi tillsammans. Liksom. Och då var det en biskop som fick höra talas om det här. Och då kontaktade han Vatikanens troskongregation som slog fast att alla dop som genomförs med detta formel, denna formel skulle förklaras som ogiltiga. Han har jobbat i 20 år och vikt, eller döpt fel. Den korrekta dopformen sätter inte prästen i centrum utan jag står för att det är Jesus Kristus som handlar enligt den katolska kyrkan.
Mm-hmm.
Det andra Vatikankonciliet, det är alltså, det var ju ett kyrkomötes på 60-talet, har slagit fast att ingen, inte ens en präst, får lägga till, ta bort eller förändra något i liturgin, har ärkebiskopen sagt i ett uttalande, att den här katolska då. Så att enligt stiftets hemsida behöver nu personer som döps av den här prästen genomgå ett korrekt dop. Och dessutom, följden blir också att konfirmationer behöver göras om. För man får inte konfirmeras om man inte är döpt. Och då har ju alltså personer konfirmerats som egentligen inte är döpta enligt det här.
Och även vigslar kan påverkas, men det läget är fortfarande oklart. Står det som sista raden. Precis. Men hörru du, det här var något också.
Ja. Det finns en fråga här också som ställs till någon, jag vet inte vad han är. Jo, han är rektor för Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Sverige. Ja, Svenska kyrkan är i regel där. Han säger att man är utbildning, bla 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 bla. Jag skulle säga, vad skulle det här kunna hända i Sverige? Det var det som var frågan. Det kan ju hända att det var en lapsus. Och efter utredning av domkapitlet skulle det möjligen leda till samtal med biskopen. Jag tror inte dopet skulle ogiltigförklaras. Och det tror jag absolut inte.
Och det här kan man ju tycka att det är väldigt fånigt.
Det kan man tycka. Jag kan rent av säga att jag tycker att det är väldigt fånigt.
Sen om personen inte får vara kvar för att den har gjort fel. Alltså om motsvarande då domkapitlet eller om det är biskops någonting gör den bedömningen, må så vara. Alltså så, om du, för du har ju uppenbart valt att göra fel och inte följa. Men att dopet på något sätt skulle ogiltigt förklaras så i förlängningen konfirmationen. Nej, det är bullshit.
Det
måste jag säga.
Jag tänker att vi måste göra Gud väldigt.
Jag tänkte säga utifrån ett gudomligt perspektiv. Jag ska inte ta på mig de stora skorna.
Nej, men det var lite så. Det jag var inne på också. Jag tror inte Gud bryr sig.
Nej, för det, Gud är större.
Ja, vi gör Gud väldigt liten om vi tänker att nej, det här är inte okej, säger Gud. Den här personen är inte döpt därför att prästet sa vi istället för jag.
Ja.
Det är ju larv. Så. Men det som är intressant är ju det här också, bortsett från själva sakfrågan där, just med att ingen präst får lägga till, ta bort eller förändra något i liturgin. Det är vi nog en och annan präst som har gjort i, nu är det här, vi är inte katoliker, men det här är så som man ändrar ett ord eller så liksom, som man tycker att, ja, det kanske är helt enkelt så att det ligger bättre i munnen om man säger på ett särskilt sätt, eller så kan det vara medvetet att man, jag vill ändra på just det här därför att jag tycker att, ja, vad det nu är.
Men där finns, där tycker vi såklart att det finns gränser också såklart.
Ja, visst.
Läser du Herrens bön, då läser ju du den, beden som den står.
Ja, absolut, absolut. Jag ändrar ju inte i det.
Eller framförallt kanske, inte framförallt, utan likställt med Herrens bön, trosbekännelsen. Den kommer ju också läsa.
Innantill. Däremot så för mitt fall är det ju då att jag välsignelsen läser jag. Gud välsign er. Gud låter sitt ansikte lysa över er. Alltså. Det alternativet finns inte i handboken.
Nej.
Utan det ska vara Herren. Och, så det är ju ett brott så att säga mot handboken. Men
kära lyssnare, sista avsnittet ni hör med prästen, för nu kommer det en domkapitels anmälan och kragen ryker.
En präst och en kopanställd. Nej, en mammut och en kopanställd kommer det vara nästa gång.
Ja. Eller vad det nu hamnar, det får vi se.
Jag kan tycka att det brottet är ganska litet om man säger Gud eller Herren. Men om jag däremot skulle börja säga Maria istället, ja. Så kan jag tycka att ja, men då, ja. Kan jag börja, då kan jag börja snacka om att det här
ja, är fel. Ja, men det var bud, hårt liksom. Det alltså. Hårda bud i Vatikanen ändå
ja,
till.
Ja, men precis.
Ja, det var trist. Och för de här människorna då, om det är tusentals, det är klart man hinner döpa en hel del på 20 år och det står ja. Ju tusentals. Och de uppmanas, jag tror att man ju, ska man göra om det då fast du använder det rätta ordet
ja,
liksom.
Ja, det är frågan. Hur många som är intresserade av det.
Ja.
Jag menar om
och de som är djupt liksom, katolska då, hur man nu kan vara djupt och grunt, men jag tror att du förstår vad jag menar. Alltså då, och kanske har då förlorat sina barn under de här 20 åren. För ja. Det är såklart att det, ja, det måste hänt. Matematiskt ja. Måste ju några av de här 1000 barnen ja. Har ju gått ur tiden för tidigt.
Ja.
Tänk, vad händer med en katolik
just det.
Då som
dopet... Det här dopet var inte giltigt.
Nej.
Liksom. Ja, just det. Den aspekten tänkte jag inte ens på. Nej. Men nu öppnar den avgrundsdjup.
Ja, som kan vara så här. Och vad gör man med de familjerna, föräldrarna som har... Ja, men vårt barn gick ju tiden, men den är ju hos Herren, för den han ju blir döpt. De som har den
ja,
liksom...
Ja, som har den känslan.
Ja. Ja. För det och misstänker att det finns en hel del sådana katoliker. Och vad gör det då? Nej, men då var det inte giltigt. Då...
Ja, det är obehagligt.
Ja, alltså, det är väldigt obehagligt.
Jag ska raljera, men jag menar
det är ju,
riktigt otäckt.
Ja. Alltså, där har man ju ett ansvar som jag inte riktigt tycker kanske att de tagit hänsyn till.
Nej.
För det är ju liksom... viktigt på riktigt
för
den som
absolut.
Har den tron. Jag tror vi får lämna på den noten
det
och
går
vi på en annan ton.
En annan ton. Medan jag plockar fram den så kan jag dra ordvitsen. Vad har du varit? Jag har varit i Kanen.
Ja.
Och nu ska vi se andra söndagen i fastan.
Ja.
Den kämpande tron. Och här är en lite längre text. Ur Lukas evangelium. Frågan om jag ska läsa hela. Vi får se. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariseens hus kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv: om den mannen vore profet skulle han veta vad det var för sorts kvinna som rör vid honom. En synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för de båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus, och vänd mot kvinnan, sa han till Simon. Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder, till hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Och han sa till henne: dina synder är förlåtna.
Mm. Oj. Nej,
kan stanna där.
Ja, en otroligt vacker text på så många sätt. Jag vill börja med ordet bara synderska. Tänk dig leva i en tid där, eller i kontext, för sådana kontexter har vi det också, inte tiden, inte viktigt där. Där religionen är allt. Mm. Alltså du lever i tron och det är synderska. Mm. Eller syndare. Mm. Det värsta du kan vara.
Ja, där det är, det, din människa är synderska.
Ja,
liksom.
Ja. För att då är du inte bara dömd här. Utan då lever du i: jag är synderska.
Ja,
jag kommer att leva i helvetet efter detta liv. Mm. Så inte nog med att jag ska vara samhällets botten, för jag är synderska, syndare, jag är även nästa. Det blir ju en... usch.
Ja.
Milt sagt. Ja, nej, men det är fruktansvärt. Tänk att vi har... Ja, det finns idag också sådana kontexter som, och platser. Det är så vidrigt. Jag var bara tvungen att börja där utan att ha något uppmuntrande. Nej, men det är så vacker text där. Det är
väldigt vacker.
Och ger verkligen av sitt allt.
Ja, verkligen.
Hela sin människa. Sina tårar, torkar mina fötter med sitt hår.
Och dina synder är förlåtna. Och den som får lite förlåt, det visar lite kärlek. Just att det här, ja men, att Jesus lyfter fram den här personen som någon som är värd någonting. Plötsligt är hon inte bara synderskan, utan hon är en människa som får sina synder förlåtna och visar stor kärlek, vilket hon ju visar också som sagt mot Jesus här genom att kyssa honom och tvätta hans fötter. Mm. Ska vi sjunga lite här kring
detta? Det tycker jag att du ska göra.
Då tar jag nummer 219.
Jag skulle vilja våga tro.
Ja, det skulle jag ju vilja våga tro. Och det är som sagt den kämpande tron i rubriken. Jag skulle vilja våga tro att någon har mig kär. Jag skulle vilja våga tro att Gud kan vara här. Jag skulle vilja våga tro att kärlek är den makt som ändå världen bär. Jag skulle gärna vilja tro, men vem törs göra så? Jag skulle gärna vilja be, men vem kan bönen nå? Jag skulle gärna vilja tro att någon ser den mening jag ej fattar mer. Jag skulle vilja våga tro att någon ser all nöd. Jag skulle vilja våga tro att Gud finns bortom död. Jag skulle vilja våga tro att någon fanns som ville att jag vore han. Jag skulle vilja våga tro, jag kan ju inte mer. Som kornet väntar tid att gro, att livets under sker. Så väntar jag och längtar jag att jag skall få den tro jag inte själv kan nå.
Otrolig psalm.
Det är den, verkligen.
Ja, verkligen. Och så passande i tid av elände. Den tror jag inte själv kan. Ja, det är otroligt. Tack Kjell.
Tack.
Bra val. Tack också kommunikationsenheten i Sollentuna för att ni hjälper oss med detta.
Yes!
Hörrni, kära lyssnare, ha det superbra. Så ses vi i kyrkan.
Superkingeling!